Nåd vare med dig och frid från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Låt oss be. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Helgens teman är dels Guds helgon som vi hade igår. Och så idag har vi som tema det yttersta tingen. Det första tema kan vi säga talar mest om de avsomnade. Speciellt om man går till episteltexten som var hämtad från Uppenbarelseboken som talar om den stora vita skaran som Johannes fick se inför tronen. En skara som ständigt utökades med människor som kom ur den stora bedrövelsen. De som hade tvättat sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Dagens tema handlar om det som ska hända strax innan Jesus kommer tillbaka, den yttersta tiden. Dagens tema innefattar inte domen och vad som händer då. Det behandlas närmare på domsöndagen. Men vi ska ändå idag tala en del om himmelen. Vårt slutmål ska vi hålla i tankarna. Thomas Nass har skrivit en bok på det här temat. Han kallar den End Times. Och det finns i en serie som heter People's Bible Teaching. Det är skriven för lekmän och de här sakerna. Där i slutet skriver han något kort om förhållandet mellan det liv vi lever här och den himmelska glädjen vi väntar på. Han berättar om hur deras familj hade en hund när barnen var små. Och de brukar släppa ut hunden ensam på sommardagarna på bakgården. Han brukar titta till hunden ibland. Han såg att hunden verkar känna sig ensam där ute. En liten stund så gick den runt på gräsmattan. Den vädrade lite i luften och såg en stund på grannens kanin som var ute bredvid. Men sen så gick den och sökte en skuggig plats och la sig ner. Den hade ständigt ögonen på bakdörren. Den stirrade på bakdörren. Långa stunder. Hunden väntade på att någon skulle komma ut och leka med den. Och sen när dörren öppnades och ett av barnen kom ut fick hunden ett liv igen. Den hoppade, sprang och skällde och viftade glatt på svansen. Äntligen en lekkamrat. Sen förklarar han att det är lite på samma sätt med oss kristna och det himmelska Kristi återkomst. Vi strosar runt här på jorden och håller på med våra dagliga uppgifter. Vi jobbar, buggar och följer med något intressant en tid. Men vi är ändå rastlösa och har alltid våra ögon på himladörren. Vi ser den ständigt i ögonvrån. Vi vet att det bästa kan nog komma. Och det kan hända när som helst. Därför släpper vi inte Jesu ord i minnet när han säger att jag kommer snart. Med det här som bakgrund så tänkte jag att jag skulle se lite på dagens text från Matteusevangeliets 24 kapitel. Men också tala lite om slutmålet med våra liv. Den första delen i dagens text handlar om Jerusalems förstörelse. Som skedde år 70 efter Kristus. Men det finns också en total förstörelse av Israel som skedde 136. När Israel blev ödelagt och namnet Israel raderas ut från många kartor och ersattes med Palestina. Vi vet ju hur det är med profetior. När man ser på en profetia så är det som att man kan se på ett berg långt som tonar upp i skyn. Men ju närmare man kommer det här berget, ju närmare man kör berget så ser man mer detaljer. Man kan till och med lägga märke till att det flera olika berg. Åtminstone flera toppar, kanske en bergskedja. Så vet vi att från toppen av från ett berg så kan man se berg bakom sig och berg framför sig. Åt alla håll. Speciellt om man är i Alperna. Så är det även med profetiorna. Allt uppfylldes inte i och med Jerusalems förstöring av det som Daniel profeterade om och det som Jesus talar om här. När Jesus talar om flykten och förföljelsen så handlar det först och främst om Jerusalems förstörelse. Många kristna som trodde på det här och Jesus sa sparade sina liv just då. Men en del av det som Jesus säger i den här bibeltexten går i uppföljelse senare. En del har ännu inte gått i uppföljelse. Han talar om att tiden ska förkortas. Han talar om det som märker att han talar om sin andra återkomst. För när han förkortar tiden så innebär det att han kommer tillbaks och gör slut på förföljelsen och nöden. Och då kommer han med alla sina änglar. Han säger strax efter vår text. Strax efter det. Efter de dagarnas nöd. Strax efter de dagarnas nöd. Ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnor ska falla från himmelen. Och himmelens makter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himmelen. Och jordens alla folk ska jämra sig. När de ser Människosonen komma på himmelens moln med stor makt och härlighet. Med stark basunljud ska han sända ut sina änglar. Och de ska samla hans utvalda från de fyra väderstrecken. Från himmelens ena ända till den andra. Det här handlar om, det kommer att ske när tiden förkortas, strax efter att tiden, han konstaterar att nu har de kristna lidit tillräckligt. Kommer Jesus att komma tillbaka. Men det som han talar om i texten är ödeläggelsen av Jerusalem som skedde år 70 efter Kristus. Då är det inte Jesus som gör utför ödeläggelsen, utan han tillåter att det sker. Och han omtalar den för att varna de kristna. Vi vet att det finns alldeles tillräckligt med orsaker i judarnas provokationer och uppror som förklaring till, till att de grymma romarna förstörde Jerusalem år 70. Och senare den totala förstörelsen år 36. År 136. Drygt 70 år senare. Ur ett mänskligt perspektiv kan vi naturligt fråga oss. Det kan vi också fråga oss idag när det gäller Ryssland. Men vilken rätt gjorde romarna detta? Vi kan fyllas med hat och vrede över det vi ser. Men vi kan samtidigt inse att Gud min sann hade tålamod med judarna och bevarat dem länge nog, trots deras uppror och trots mot honom. När Jesus dagarna innan han blev korsfäst gråter över Jerusalem, gråter han över dess invånares hårda hjärtan. De ville inte böja sig och ha nåd och förlåtelse, utan de ville ha rätt och hämnd. Framför sig hade Jesus ett sårat och bittert folk som kände sig kränkta och besvikna. Ett hårdnackat folk, som Jesus säger, som inte behövde honom. Så till sist säger Gud sitt. Okej till dem. Ha det på ert vis då. Ta konsekvenserna av era onda hjärtan. Vill ni inte nöja er med min väg? När ni kan leva ert liv i stillhet i tro på mig, min Messias, och bli saliga i det himmelska Jerusalem. Strid då er fördärvade över detta land och Jerusalem som ska förstöras. Jag säger jag har försonat och förlossat er. Men ni är fångna av era fromma fantasier med ett jordiskt rike. Jesus vill samla dem. Samla dem till sig, till nåden och förlåtelsen. Han vill inte deras död och undergång, men de kan inte hjälpa sig själva. Samma sak säger han till oss idag. Han vill inte att vi ska vara duktiga och självständiga, med fromma och egen, med from egen rättfärdighet och mål i våra liv, så att vi stänger ut honom och föraktar hans väg. Nej, han vill ha oss nära sig, vad som än händer. Blir vi förföljda och förtryckta, har vi ändå Jesus och hans löften. Sätter blicken stadigare på himladörren. Vi behöver inget annat. Och vi lider tortyr och fängelse med svält och nakenhet som Paulus, har vi ändå Jesus och hans löften. Jesus vet hur det är att bli förföljd, hur det är att hamna i nöd, och han lämnar inte oss ensamma i den. Sen talar Jesus i dagens text om falska messias uppenbarelser eller gestalter, falska profeter som kommer att komma med enorma tecken. Men han är väldigt tydlig till oss. Han säger, som blixten går ut från öster och lyser ända bort till väster, så ska det vara när människosonen kommer. Jesu andra ankomst innebär slutet på den här världen. Det framgår av fortsättningen som vi läste. Därför är allt annat prat om Messias uppenbarelser falska här i världen. Vi vet att Jesus kommer att komma. Om han sen kommer för att hämta hem oss enskilt, vi kallas genom döden hem till det eviga vilan, eller om han på himmelens skyar kommer med sina änglar i stor härlighet, så kommer det bli en fröjdefull dag för alla hans utvalda, för alla som tror på honom och väntar på honom, för alla som har blicken på himladörren kommer att jubla den dagen när den öppnas. När vi läser i uppenbarelseboken kan vi lätt inse att det är mycket som är svårt att förstå av det vi läser. Men vi kan även se att det finns där syner som ger en otrolig tröst till oss när vi läser det. När man läser om den stora vita skaran, då fylls våra hjärtan av tacksamhet och glädje över att Gud i sin stora nåd och barmhärtighet har ordnat det så för oss, så bra för oss. Han har berett en himmel för oss när vi dör, eller när vi ska lämna det här livet. Vägen dit, säger han, går genom lammets blod, Jesu Kristi försoningsdöd. Den som lever i hans försoningsverk och förtröstar på Jesus alena, han har ett hem i himmelen som väntar. En plats inför tronen, som är bara hans när han sluter sina ögon. Där får han tillsammans med Abraham, Isak och Jakob och alla de trogna från Gamla testamentet. Där får han tillsammans med rövaren, apostlarna och alla heliga som insomnat. Ja, med våra nära och kära som här vi trott, som här har trott på Jesus, får vi där förenas. Då byts tron i åskådan. Då är ensamheten, sorgsenheten och ångesten borta. Inga sjukdomar eller plågor, och inga frågor som är fyllda med tvivel mera. Johannes berättar i det 21 och 22 kapitlet i uppenbarelseboken om det nya Jerusalem som han fick se. När Johannes ser det här, så är det gamla Jerusalem i ruiner. Johannes berättar att en av de 20 änglarna sa det: kom, jag ska visa dig bruden, lammets hustru. Vi vet vad bruden är, och Lammets hustru. Hela den frälsta skaran. Slutligen frälsta skaran som är där hos Gud i himmelen. Det är Lammets brud. Och hennes fullkomliga härlighet är det som Johannes får se och talar om. Hur högt älskar är inte bruden? Och vilken härlighet har inte Gud berett henne? Vi vet att vi äger denna härlighet genom tro redan här på jorden. Fast den bärs i stor bristfällighet. Men brudens utsmyckning och ära är redan vunnen på Golgata kors. Johannes berättar. Och han förde mig i anden upp på ett stort och högt berg och visade mig den heliga staden Jerusalem som kom ner från himmelen från Gud. Den hade Guds härlighet, dess strålglans var som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis. Staden hade en stor och hög mur med 12 portar och vid portarna fanns 12 änglar. Där var också namnen inskrivna, namnen på Israels barns 12 stammar. I öster fanns 3 portar, i norr 3 portar, i söder 3 portar, i väster 3 portar. Stadsmuren hade 12 grundstenar och på dem stod de 12 namnen på Lammets 12 apostlar. Och han som talade till mig hade en mätstång av guld för att mäta staden och dess portar och dess mur. Staden bildade en fyrkant och var lika lång som den var bredd. Lite senare berättar Johannes. Muren var byggd av jaspis och staden var av rent guld som liknade rent glas. Och murens grundstenar var smyckade med alla slags ädelstenar. Så räknar han upp ädelstenarna. Men sen säger han, de 12 portarna bestod av 12 pärlor. Och varje port var gjord av en enda pärla. Och stadens gata var av rent guld som genomskinligt glas. Något tempel såg jag inte i staden. För Herren Gud, den allsmäktige och Lammet är deras tempel. Staden behövde inte sol eller måne för att få ljus. För Guds härlighet lyser upp den och dess lampa är Lammet. Folket ska vandra i dess ljus och jordens gungar ska föra in sin härlighet i den. Dessa portar ska aldrig stängas om dagen. Natt ska inte finnas där. Folkets härlighet ska ära. Folkets härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig ska något orent komma in i den. Och inte heller den som ägnar sig åt kännlighet och lögn. Utan bara det som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet. Och han visade mig en flod med livets vatten. Klar som kristall. Som utgår från Guds och Lammets tron. Mitt på stadens gata, på båda sidorna av floden, står livets träd. Det bär frukt 12 gånger. Varje månad ger det sin frukt. Trädets löv ger läkedom åt folket. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Gud och Lammets tron ska stå i staden. Hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och bära hans namn på sina pannor. Ingen natt ska finnas mer. Du behöver inte lampor sken eller solens ljus. För Herren Gud ska lysa över dem. De ska regera som kungar i evigheternas evighet. När man talar om den yttersta tiden ur Bibelns synvinkel så talar man om Jesus. Det handlar om att Jesus ska komma snart. Det kommer att ske en gång. Och bara en gång. Han kommer då först att göra slut på tiden och döma världen. Bibeln säger att det här ska ske, kan ske när som helst. Vi behöver inte veta. Det vi behöver veta för att vara beredd den dagen. Men också sammanfattas väldigt kort. Med att Jesus har frälst oss från våra synder. Vi vet att det finns bara en väg till himmelen. för att undkomma den väntande domen när Jesus kommer tillbaka. Vi behöver gå på den vägen. Vi behöver ha våra synder förlåtna. Det behöver vara borttagna den dagen i Lammets blod. För att vi ska kunna stå inför den heliga domaren. Vi vet att Jesus har borttagit alla våra synder. Genom att han levde ett perfekt liv i vårt ställe. Och att han dog i vårt ställe för våra överträdelser skull. Och Jesus har försäkrat oss att vår förlåtelse är sann när han uppstod från de döda. Den som tror det här är evigt salig. Våra liv här på jorden fram till den dagen när Jesus kommer kan också sammanfattas väldigt kort. Vi väntar på Jesus. Vårt högsta här i tiden är att förbli i tron på Jesus. För vi vet att det är den enda vägen man kommer till himmelen och kan bli frälst. I allt vi gör tjänar vi Jesus och våra medmänniskor med blicken på himladörren. För vi vet att han kommer snart. Vi har ett hopp inför evigheten som också kan sammanfattas väldigt kort. Vi kommer att leva med Jesus för evigt i himmelen. Jesus har berett för oss en underbar plats i himmelen, i de eviga boningarna, där vi ska få leva med honom för evigt. Allt som den kristne tänker på när han hör om de yttersta tiderna handlar därför om Jesus. Han vet att Jesus ska komma snart. Han vet att Jesus har frälst honom från synden. Han väntar på Jesus och den underbara himmel som står i förvar för honom. Det kommer att bli ett underbart möte med Jesus. Hur det än sker för dig och mig. Men Jesus och himmelen är värt att vänta på. Häromdagen frågade en kompis mig: David, hur kan du vara säker på att det finns en himmel på riktigt? Hans fråga var inte ställd så han ville ha en lång bibelutläggning. Utan han undrar helt ur en mänsklig synvinkel. Jag svarar honom att från en mänsklig synvinkel, om man bara ser på det här jordiska livet, så har det egentligen, sist och slutligen, mindre betydelse om himmelen finns på riktigt eller inte. För det som konkret, för vad det här tron konkret betyder, den här människans liv som tror på himmelen, det har stor betydelse. Den som tror på himmelen och är kristen har en trygghet här i livet att luta sig mot. Och en otrolig själafrid inför döden som saknas hos de flesta andra. Som kristen kan man tryggt överlåta sig i den gode herrens vård och lita på hans omsorg om oss. Vi kan ha frid. Jag frågar honom, är inte det här något värdefullt, rent mänskligt sett? Och dessutom vet den troende att det är sant och inte bara något påhittat. De tror på Jesu uppståndelse från de döda och det han har sagt och lovat. De tror att det är sant. Redan innan jag hade sagt mig dessutom såg jag att hans blick hade blivit lite glansigare. Följande dag gav jag honom en liten lapp med ett bibelord på. Där Jesus ger löfte om det eviga livet. Och det tänkte jag vi skulle avsluta med idag också. Jesus säger: jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Amen. Låt oss be. Lovad vare Gud och välsignad evighet, som i sitt ord tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Må din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod. och slutligen bli saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.